Det här är Ångestpodden avsnitt 321. Hej Sofie Hallberg.
Hej Ida Högestrand. Jag tyckte det kändes lite så low-key.
Ja, men kanske. Ja. Ja, och vi säger ju också hej och välkomna till alla våra nya lyssnare.
Ja, det är alltid trevligt. Jag tänker att några kanske hittade oss efter förra veckans lilla utspel om Oprah-intervjun. Ja, det är fint.
Jättefint. Men du, vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll!
Nej, men alltså, vi hälsar Hemmakväll återigen, ja, men så varmt välkomna som man kan hälsa någon välkommen tillbaka.
Ja, alltså med den varmaste kramen,
ja.
Den varmaste poddkramen någonsin.
Jag vill faktiskt verkligen slå ett slag för att det finns ingen samarbetspartner som vi har jobbat med så länge och så mycket som Hemmakväll.
Och det känns, alltså det känns ju väldigt naturligt. Mm. Det har det gjort sen april 2019 när det liksom drog igång.
Mm.
Men också så kul att få utvecklas tillsammans, göra nya saker och att komma tillsammans i det här med Hemmakvällen, godis, att få leva och njuta utan regler.
Exakt, det är väl det vi vill påminna om hela tiden, om att man aldrig ska liksom känna att man behöver unna sig, det är liksom det värsta uttrycket vi vet, att man liksom inte behöver äta godis frukost, middag, kväll, men man får äta det när man känner att man vill det.
Ja, man behöver det, är liksom, det behöver inte vara en grej.
Nej.
Det ska bara ingå i livet som en härlig, naturlig, göttig grej.
Och jag tänker också nu när man ju liksom umgås mera hemma och ha fler hemmakvällar och man umgås med lite mindre skara människor, att man liksom knyts samman vid att käka gott godis eller snacks eller läsk eller vad det nu än må vara liksom.
Ja, jag älskar det.
Och snart närmar vi oss en högtid.
Påsk, påsk, påsk.
Och jag tänker att
jag älskar påsken.
Ja, det finns väl ingen högtid som i alla fall jag förknippar lika mycket med godis som just påsken.
Ja, det är sant. Fattar.
Kanske att man har, för att man har gått runt som påskkärring och liksom, ja, samlat ihop lite godis genom åren.
Jag har alltid letat påskägg också.
Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag har kört mer påskkärring-racet faktiskt på gatan hemma.
Ja, jag förstår. Men du, nu kommer jag sticka ut hakan lite.
Okej. Okay.
Tillsammans med Hemmakväll då. Hemmakväll vet nämligen hur påsken ska smaka.
Det är jag inte förvånad över.
Nej, men du vet, alltså, nu är det påskgodis i mängder på Hemmakväll. Alltså, ni kommer liksom, står man utanför så vi och bara blickar in.
Mm.
Man går in. Alltså det finns inte, man dragningen är så stark.
Men vet du vad jag också tänker lite? Att man ju får fylla sitt påskgodis med precis vad man vill. Det behöver Absolut. Inte bara vara de här färgglada äggen och de här äggen med choklad runt. Man kan liksom ha popcorn i sitt påskägg eller chips.
Vad har du i ditt?
Ja, men jag kör ju min vanliga, det är ju lakrits. Det är ju, ja.
Jag känner nog i år att jag är lite sugen på chips i mitt påskägg.
Okej.
Mm. Jag är faktiskt på chipsspåret och sen även då lite lösgodis. Det vill jag liksom inte vara utan. Men det kommer så mycket goda chipsorter.
Och du gillar ju nyheter ju.
Älskar det.
Och nyheterna, de är alltid först på Hemmakväll.
Ja, vi har två nya nu till exempel.
Två nya smaker av Festis.
Och de är alltså först på Hemmakväll.
Jajamän.
Tack. Underbara Hemmakväll.
Vi är denna veckan även sponsrade av Ellos. Och som ni säkert vet så har vi ju tagit fram en ny programpunkt tillsammans med Ellos där vi vill lyfta kvinnorskapet. The F-word.
Och nu ska vi för första gången få lyssna på en av alla de berättelser som ni skickade in till oss. Här kommer den.
Att få genomlida rättspolitiska seminarium på universitetet där en kille på frågan varför kvinnor tjänar mindre rätt ut svarar: för att kvinnor är ju sämre rent faktamässigt. Vi var fler kvinnor i det rummet än män. Ingen sa något. Det var bara den outtalade kutymen att män ges företräde i att tycka. Och säger du emot är du en PK-kärring. Även i akademiska kretsar. Ledaren för seminariet svarar med att bli obekväm och byter fråga. Det alla lärde sig den dagen var 1. Ifrågasätt inte sexister. Och 2. Ingen kommer att protestera när kvinnor påstås vara mindre värda.
Och alltså vi vill bara tacka så mycket för alla era erfarenheter av kvinnorskapet som ni har skickat in till oss. Vi kommer fortsätta lyfta dem både i Ångestpodden men även på vår Instagram, Ångestpodden.
Vi och Ellos är så stolta och tacksamma för det här. Tack. Och herregud, dagens avsnitt, Sofie.
Mm.
Håller du i dig?
Jag gjorde det i alla fall när vi gjorde den här intervjun.
Vi har med oss den helt fantastiska Birgitta Backlund, Birgitta Andersson, a.k.a.
Mm.
Känd som Sveriges gangsterdrottning.
Yes, även känd som Blondie.
Och nu tänker jag att som lyssnare då får man liksom bilder. Jag har ju aldrig träffat en så varm och fin människa som Birgitta.
Inte jag heller. Och så här, alltså jag älskar, jag har vetat det länge men jag blir påmind lika mycket varje gång jag träffar en människa som har levt så mycket längre än vad jag har gjort. Alltså en lite äldre människa som har så mycket livserfarenhet och som liksom, jag vet inte, det är bara varenda gång vi har poddat med någon äldre människa så är jag bara så här, alltså tack för att jag får göra det här.
Ja, men Birgitta har ju också levt 16 år av sitt liv på olika institutioner. Det har varit flickhem, ungdomsvård, skolor, psykiatriska kliniker och också kvinnofängelset Hinseberg som väldigt många känner till.
Mm. Och Birgitta växte ju upp under extrem fattigdom och ja, har bara levt ett väldigt, väldigt hårt liv.
Hon har ju levt i fullständig utsatthet och när hon berättade allt det här för Sofie, att hon liksom behåller humorn.
Precis, det kändes liksom inte alls mörkt.
Nej, fast för att betona, det är det ju.
Det är det.
Och jag kan inte, alltså jag kan inte i min vildaste fantasi föreställa mig hur det är att leva så som Birgitta har gjort.
Nej.
Det är dags för intervjun med Birgitta.
Varsågoda!
Hej Birgitta och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma. Jag ser verkligen fram emot det här mötet.
Det gör vi med.
Ja.
Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, jag är en gammal kärring, men jag säger jag är 77 år. Och har levt många sorters liv. Men jag känner mig yngre och mer levande än jag någonsin har gjort. Och jag brukar skoja och säga, jag har suttit 16 år på kåken, så jag, de räknas inte. Så egentligen är jag 61 bara.
Ja. Jag skulle faktiskt aldrig gissa på att du är 77 om någon ställde frågan.
Nej, verkligen inte jag heller.
Nej.
Du känns, men du känns ung och sprudlande och liksom
superhärlig. Jo, men jag känner mig väldigt sprudlande och glad. För jag vaknar, jag är så oerhört tacksam över att jag fick en andra chans i livet. Och så är jag lite ödmjuk över allt som händer. Jag tar det med fattning och är glad för det jag har.
Mm. Vi ställer alltid samma fråga till alla gäster i Ångestpodden. Nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ja, jag brukar säga det att ångest var någonting jag fick med mig i modersmjölken.
Mm.
Min mor var laddad med ångest. Hon hade som fasansfull ångest. Och jag tror på det här genetiska arvet och allting. För hela min barndom var så ångestladdad. Sen bidrog jag till och andra händelser till att den blev ännu värre, klart.
Mm.
Men hon hade trots allt så mycket glädje inom sig. Hon skrattade och var glad. Hon dolde sin smärta och det har jag också lyckats göra. Nu är jag visserligen befriad från ångest och smärta, men jag levde nästan hela mitt liv fram till jag var 40-50 år. Jag bäddade ner de här känslorna och dolde all gråt jag hade inom mig. Mm. Det var först när jag skrev Blondie som jag blev hel som människa, tror jag.
Mm. Men du är ju uppväxt på Söder i Stockholm tillsammans med din mamma. Och ni levde ju väldigt, väldigt fattigt. Alltså hur var din uppväxt?
Alltså det är nog ingen som kan föreställa sig hur fattigt det egentligen var. Hon var ensam med tre barn. Och där vi bodde, det var ett ruckel uppe på Kvastmakarbacken som nu är kulturhus. Röda kåkar. Då var det loppor i väggarna. Dass på gården och vattenpump på gården. När mamma gick hem med mig från BB, då fick hon slå sönder brorsans spjälsäng för att kunna värma upp lägenheten. Det var fasansfullt fattigt. Och fattigdomen präglade nog hela min uppväxt. Jag hatar den så intensivt.
Ja. Nej, men för man tänker det så här, om man tänker på Söder idag, då tror jag liksom ingen kan förstå, alltså precis som du säger, hur det faktiskt var då. Nej. Idag är det ju liksom lyx.
Ja, det är lyx.
Mm. Ja.
Det är lyx. Och det var det ju sannoliken inte. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker bara liksom att det skapade så många starka kvinnor. Och på den tiden så förstod jag nog inte hur stark min mamma egentligen var.
Nej. Mm. Men alltså präglades liksom ert liv i den mån att ni inte visste om ni skulle ha mat på bordet eller liksom...
Ja, ja. Det var ju en kamp för brödfödan varje dag. Vi fick ju krilla oss, köpa mat på krita. Och det blev oftast rågröt, i bästa fall en klick grädde eller en klick smör på och några lingon.
Mm. Men fick ni ingen hjälp av samhället liksom?
Jo, det fick vi nog. Fast inte i den mån vi skulle behöva.
Nej.
Vi fick till exempel kläder från Stadsmissionen och de var ju inte fina. Varje gång drömde man om att man skulle få vackra kläder.
Mm.
Men hur det än var så kämpade min mamma. Hon var rätt duktig på att få... Ja, hon skrev till olika fonder och allting.
Mm.
Så på något konstigt sätt överlevde vi.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg att vi somnade och var uthungrade någon gång. Att vi var hungriga. Hon fixade till det.
Mm. Det är nog svårt att som barn förstå hur mycket ens förälder kämpar. Alltså det som har inte så mycket att jämföra med, men man ser ju heller inte allt det slitet som ju då säkerligen din mamma höll på med varje dag.
Det är först efteråt man får perspektiv på hur hon hade det.
Mm. Mm. Precis.
Då.
Men när du är 7 år, är du med om någonting som du i efterhand har sett lite som kanske ett startskott på all den där misären som sen ditt liv skulle handla om egentligen? Men vad var det som hände då?
Då blev jag våldtagen utav gubbarna som bodde på ett ungkarshotell i närheten. Vi gillade att reta de där jäklarna och de sprang efter oss och så vidare. Den här gången så hann den ena upp mig, slet upp mig på en vind och våldtog mig. Och jag minns det så tydligt, för jag vågade inte berätta för min mamma. När jag kom hem och jag skulle gå och lägga mig så frågade hon vad mina trosor var. De har glömt i gympan, sa jag. Hon blev förbannad, för hon hade verkligen slitit för att jag skulle få de här trosorna.
Mm.
Jag blev mobbad i plugget för jag gick i brorsans avlagda kalsonger, så det här med egna trosor, det var någonting jätteviktigt och fint för mig. Kunde ju inte säga att de låg sönder rivna på en vind. Och jag berättade aldrig för min mamma att jag hade blivit våldtagen. För jag visste att hon skulle bli så oerhört ledsen.
Mm.
Och jag inser ju att jag hade nog behövt att någon såg hur dåligt jag mådde. Mm. Att ingen i plugget såg att det hade hänt någonting som var fasansfullt.
Mm. Mm.
För jag blev så förbytt. Jag blev ännu jävligare. Jag blev ett hår av vin alltså.
Ja.
Och hade det funnits skolsköterskor och skolpsykologer på den tiden, så hade de sett att det var något allvarligt som hade inträffat.
Mm. Men förstod du själv där och då? Alltså förstod du att du hade blivit våldtagen?
Jag vet egentligen inte om jag förstod vad det innebar.
Mm.
Men samtidigt levde vi i en sån tillvaro så ingenting var främmande för oss. Det var horor, det var alkoholister och till exempel vi bodde granne med en kvinna som prostituerade. Så jag glömmer aldrig när jag frågade henne, varför säger de att du är ett fnask och en hora? Ja, men det är jag, sa hon.
Mm.
Och det är jättebra, nu kan jag tjäna pengar och leva ett liv i lyx. Och tänkte jag, när jag blir stor ska jag också bli hora.
Mm.
För det var det jag drömde om. Jag blev mobbad i plugget för att jag var fattig, för att jag var ful och för att jag inte hade några kläder. Hela min tillvaro var uppfylld av att en dag skaffa mig vackra kläder och bli rik. Så jag vet inte om våldtäkten egentligen, att jag begrep vad som hade hänt. Mm. Jag förstod bara att det var något skamfullt som mamma skulle bli skitledsen över och få veta.
Mm. Man tänker liksom, alltså man är ju så liten också, alltså 7 år, man är ett så litet, litet barn.
Ja.
Det gör så ont i mig att, att ett barn får genomlida en sån vidrig sak.
Mm.
Och 2 år senare så är du med om samma sak igen.
Mm.
Va, alltså vad är det som händer då?
Då blev jag våldtagen av en lastbilschaufför. Jag är en liten tjej, vi rymde ofta hemifrån. Och på något sätt var jag förberedd på den våldtäkten. Jag vet inte om det var någonting liksom i hela min tillvaro som präglades av den första våldtäkten. Så jag visste att jag hade någonting, männen var beredda att göra vad som helst för att få. Och den var ju inte lika smärtsam som den första våldtäkten, men då kunde jag sätta ord på vad jag hade drabbats av.
Ja.
Och som jag sa, jag förstod det att mitt underliv var någonting jag kunde tjäna pengar på.
Mm.
Så jag började prostituera mig redan i 12-årsåldern efter den andra våldtäkten.
Mm.
För jag förstod att det här skulle bli min inkörsport till det liv jag trodde jag skulle kunna få genom att få pengar.
Mm. Men för många barn som liksom har det jobbigt hemma eller liksom, ja, men lever fattigt eller så i dåliga förhållanden, för dem kan det ju vara skönt att vara i skolan. Alltså skolan blir lite som en fristad. Men hur var det för dig?
För mig var skolan fasansfull.
Mm.
Jag vaknade varje morgon och grät. Somnade på kvällen med gråt. Alltså den var så fylld utav mobbing. Så mobbingen var för mig nästan värre än själva våldtäkterna.
Mm. Men var det ingen lärare som gjorde någonting?
Nej. Och det är det jag inte förstår. Nej. Efterhand. Ingen sträckte ut en hand till mig. Och jag fylldes ju bara utav sånt obeskrivligt hat.
Ja.
Jag hatar ju alla ungjävlar, om jag säger så. Mm. Jag hatar. Men samtidigt hade jag en fröken som var rätt gullig. Hon såg till sedermera så jag kom in på handelsskolan. Så jag fick plugga. Plugga där tills det kraschade också.
Mm.
Och jo, men hon ställde nog upp på mig.
Men en av alla vuxna som, ja, borde ha gjort någonting.
Ändå
det är kunde
hon
dåligt.
Inte ingripa mot själva mobbingen.
Nej.
För mobbingen var också något skamfyllt som man skämdes för att berätta. Jag berättade aldrig för mamma hur utsatt jag var, till exempel.
Nej.
För det var också en sån där grej som skulle såra henne jättemycket.
Mm. Hur kunde den här mobbningen se ut?
Det var ju inte hugg och slag, utan det var mest ord och att de slet ens kläder och pissade ens tofflor och, eller stövlar. Och liksom att det var mest verbalt.
Mm.
Och att man hela tiden blev utfryst ur gemenskapen. Att man stod ensam på rasten. Att man aldrig hade någon att prata med.
Mm.
Jag drömde om att få en bästis. Alltså. Oh. För mig var det lyckan.
Oh.
Men nej.
Men var det någon annan eller några andra i din skola som också hade det liksom besvärligt ekonomiskt och så, eller var det liksom
det var
att du
ju,
var extremt fattig? Det var
ju väldigt många fattiga ungar, men de flesta hade pappa.
Mm.
En pappa. Och där blev jag lite på sidan om, för att jag var som sagt både fattig, ful och så hade jag ingen pappa. Det blev ännu ett angreppssätt. De andra var skyddade i sina familjekonstellationer på något sätt.
Jag fattar. Mm.
Det fanns säkert ungar som upplevde samma mobbing som jag gjorde. Men jag var så innesluten i min egen smärta så jag såg inte det.
Nej. Och det är inte konstigt heller att man utvecklar ett hat mot så här samhället och kanske vuxenvärlden när man mår så dåligt och ser att ingen gör någonting. Ja. Alltså det är inte konstigt att man blir arg.
Nej, det var väl den där totala utsattheten att liksom inte ha någon.
Mm.
Mm, mm.
Och som jag sa, jag ville ju inte belasta min mamma, hon hade tillräckligt tufft och allting.
Mm.
Och att inte ha någon att gråta ut hos eller att visa att man var.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Men det innebar ju att jag hela tiden visade upp en tuff attityd. Ja, ja. Och ju mer angripen jag blev, desto tuffare och jävligare blev jag.
Ja. Men du var ju väldigt duktig i skolan.
Ja, det var jag ju.
Ja.
Jag var ju otroligt duktig.
Mm. Men blev inte det som en liten styrka för
jo,
dig?
Jo, det blev det väl. Och det var väl därför min fröken hjälpte mig att komma vidare till handelsskolan där. Men det kraschade i mig. Jag hade den här stämpeln fattig unge. Där kom jag till ett klientel där de var välbeställda, hade fina kläder och allting. Så utanförskapet blev så märkbart. Och sen försvann det pengar vid ett tillfälle som jag blev beskyld för. Och jag var oskyldig. Och ingen trodde ju på min oskuld. Och då hatar jag ännu mer.
Såklart.
Så jag blev ju religerad och gick tillbaka till folkskolan där alla hånskrattade åt min sorti.
Mm.
Och jag minns bara att jag hatade så intensivt alltså.
Nu har du redan nämnt henne lite, men berätta om Sivan.
Ja, men hon var härlig. Och henne minns jag som, hon var ju min första förebild.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt alltså. Just det här när vi fattigunga, speciellt jag, skitig och ful, satt i hennes knä. Hon var alltid på fyllan och doftade gott och hade vackra kläder och blont friserat hår. Jag tyckte hon var den vackraste kvinnan på hela jorden.
Mm.
Och jag tänkte, en gång ska jag också bli så här.
Ja.
Och vi hade ju följe, hon tog ju hand om mig på något märkligt sätt. Men det slutade ju med att hon tog med karar hem till sin lägenhet och sålde mig. Hon hade utnyttjat också min utsatthet.
Mm.
Och det insåg ju inte jag heller. Jag var bara så tacksam för att hon tog hand om mig. Hon var den som första gången lät mig få en riktig fylla.
Mm.
Hon sträckte till mig, tror jag, ett stort whiskyglas. Drick, sa hon, det hjälper. Och jag märkte ju då att alkoholen hade ju en väldigt bra befriande effekt.
Mm.
Och just det var ju så lätt att ta till sig då droger och alkohol för att glömma smärtan och göra lite. Men hon hängde, hon tog livet av sig sedan, så hon var väl inte så glad som hon verkade. Men jag tänker ofta på henne. Hon ville nog gott, men det blev ju så fel.
Ja, precis. Ja. Hon var kanske inte den optimala förebilden för en ung tjej. Nej, men hon hade nog inte heller haft det så lätt.
Nej, förmodligen inte.
Men kan man säga ändå att Sivan gav dig liksom en glamorös bild av prostitution?
Ja, absolut.
Ja.
Så prostitutionen för mig, det var ju helt förknippat med pengar, lyx, vackra kläder och...
Mm. Men du var alltså bara 12 år när du själv började prostituera dig?
Då började jag springa till fyllgubbarna. För jag hade hört grannkärringarna, de sa, det är vidrigt uppe i Björns trädgård. Så. Där springer småhoror och till fyllgubbarna och får pengar. Och tänkte jag, det är någonting för mig.
Mm-hmm.
Så jag var inte gammal när jag sapplade upp dit. Och jag minns det var en gubbe, han ställde sig och pissade på mig. Jag hade sjunkit så långt ner i andra människors ögon som någon kan sjunka. Men det som höll mig uppe, det var de där kronorna jag tjänade och att jag kunde gå till vår bod och köpa ett vackert jumpersätt och allting.
Mm.
Så jag borstade av med alla obehagliga känslor och söp mig full förmodligen.
Mm.
Och började knapra Preludin och Ritalina ganska tidigt.
Men vad tänkte du liksom att livet, det kan vara svårt att minnas, men vad hade du liksom för bild av att livet skulle bli där när du var 12 år och liksom började sälja dig? Och...
Jag var ju övertygad om att prostitutionen skulle hjälpa mig till ett glamoröst liv.
Vet ni vad jag tänker när jag hör det här? Att jag hatar män. Nej, men alltså jag blir så för att så här, alltså hur kan man liksom som gubbe tycka att det är rimligt, ett, att köpa sex, två, att göra det av ett barn.
Mm.
Alltså ja, jag får liksom inte, jag kan inte få in det.
Men det är ju lätt att rättfärdiga det då med att så här, eller det är ju lätt att liksom bara, ah, men hon gick ju dit av egen fri vilja.
Ja, alltså, ja, precis.
Jag hjälper ju henne för hon vill ju ha
just
pengarna.
Just det, så resonerar jag.
Det förstod jag att många resonerade så. Ja. Och på något sätt så har jag större förståelse för fyllgubbarna.
Ja.
För de var så långt ner i skiten.
Själva. Mm.
Så de hade liksom inte omdöme. Däremot när de här rika direktörerna som jag råkade ut för köpte 13-årig, mig som 13-årig.
Fan.
Det har jag svårare att förstå.
Mm. För de ser ju verkligen utsattheten som de inte själva upplever.
Ja. Och min bror, vi sökte ju upp en av de här torskarna som vi heter, och min brorsa slog ner honom.
Mm.
Och då förstod jag liksom vilket kräk, vilken ynklig figur det var.
Mm.
Men han var säkert övertygad om att han hjälpte oss fattigungar och få lite. Mm. För han var inte elak, han var inte alls otrevlig. Utan, men jag hade inte de perspektiven då, utan jag såg bara pengarna som en trappstege.
Mm. Men när blev liksom, hur gammal var du när prostitutionen blev en del av din vardag?
Ja, 13-14 år.
Oh.
14, ja. Alltså då drog jag ju med ner till de horkvarteren som var då Regeringsgatan och Malmskillnadsgatan. Och det dröjde ju inte länge förrän jag fick en hall liksom, såg till så jag kom ner.
Mm.
Men det blev ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig, för han tog ifrån mig mina pengar. Mm. Jag ville ju ha mina pengar själv. Mm.
Men på den tiden, alltså jag tänker, för Malmskillnadsgatan har man ju alltid hört om, var det liksom på den tiden när, vad ska man säga, när Malmskillnadsgatan var en riktig,
det var riktigt hårdrita, ja just det.
Mm.
Och då fanns ju små kick och bar, och det fanns små ställen som vi fnask samlades vid, och vi drack och svulla och umgick så. Sen spred vi ut oss på gatorna, och det, jag var inte exceptionellt ung bland dem. Det fanns nog många som var i 14-årsåldern. Vad jag vill minnas.
Mm.
Sen fanns det ju de här gamla bedagade hororna som vi tyckte synd om. Men de var lite som modersgestalter för oss.
Mm. Okej.
Ja.
Men sen 1-3 så kallas du för Sveriges gangsterdrottning.
Ja.
Hur fick du den titeln?
Ja, från det jag började gå på Malmskillnadsgatan så började ju vägen till ungdomsförskolor och fosterhem och så vidare. Och jag åkte ju in och ut. Och på den tiden så såg ju jag Hinseberg som bara ett naturligt avsteg. Alltså när jag blir 21 år, då fortsätter de här reporna. Men mellan varven så försökte jag rycka upp mig. Mycket på grund, tack vare min mamma ska jag säga. För hon tappade aldrig hoppet om mig. Och jag fick ströjobb ibland, jag kokade kaffe på stadshuskällaren, och så fick jag ett sommarjobb på, ironiskt nog, på polisens körkortsavdelning. Och ganska snabbt insåg jag då att det här med körkort och stämplar, det var ju rena guldgruvan för det klientelet jag umgicks med. Så jag stal ju med mig väldigt många körkorts, ja, vad kallar man det? Ja, underlag och stämplar hem. Och rövarna blev ju, det var ju guld för dem. Och jag fick ju bra betalt från början med, till att börja med. Men sen tyckte jag att de bar sig så klantigt åt. De gjorde så dåliga förfalskningar, tyckte jag. Så jag satte mig och försökte, jag bestämde mig för det där kan jag göra bättre. Och det kunde jag ju. Mm. Det kunde jag ju. Jag var ju betydligt duktigare än dem.
Än dem.
Ja. Och det ena gav det andra, och så man umgicks ju de kretsarna då. Det blev ju bara rövare och förfalskare och så vidare.
Mm.
Jag gifte mig med en av Sveriges duktigaste förfalskare. Mm. Och han var min läromästare. Han kunde rita stämplar på fri hand. Så det såg, han var så duktig. Och han var helt fantastisk. Så vi får runt i landet och hämtade ut varor, pengar, köpte körkort, checkhäften och satt och förfalskade hela nätterna. Vi var lite som Bonnie and Clyde.
Mm.
Och när vi sedan skilde oss så fortsatte jag den här karriären. För jag hade ju lärt mig det här hantverket och insåg att jag var skitduktig på det.
Mm.
Och det gav ju mer pengar än prostitution.
Ja.
Det var som att plötsligt hade du hittat en väg som var som gav ännu mer pengar. Det är som att pengarna hela tiden har varit drivkraften.
Ja, pengarna har varit drivkraften.
Eller kanske det kanske är fattigdomen som du växte upp i som var drivkraften på
absolut
något sätt. Alltså att inte hamna där igen.
Men så har ju allting en baksida.
Mm. Ja.
Då kom ju knarket mer tyngre och tyngre droger in i bilden. Och man var ständigt på rymmen. Det kostade en förmögenhet att gömma sig.
Ja.
Det kostade en förmögenhet att svepa i sig knark till förbannelse.
Ja.
Och man hade ingen respekt för pengarna längre. Utan de bara flöt.
Mm.
För man visste att det var så lätt åtkomligt.
Mm. Men kan du minnas när du läste om dig själv alltså som gangsterdrottningen?
Ja.
Hur kändes det?
Jippi, jag har lyckats. Äntligen är jag någon. Jag var inte den där fattiga, fula unge. Utan i mina kretsar var jag högt ansedd. Och på den tiden var jag rätt snygg.
Mm.
Och jag kände
det är du nu också, Birgitta.
Nu lär jag ut det riktigt då. Nej, men alltså, jag kunde köpa vackra kläder. Och jag gjorde det. Och jag var... Jo, jag hade status.
Mm.
Men det i sin tur innebar att när jag torskade, för det gör man. Är man knarkare så åker man in. Komma in på den på en bank, det lyser om en. Och det var ju under att jag klarade mig så länge som jag gjorde. Men då hör det till, när man kommer på Hinseberg, då har det här ryktet man har byggt upp, det har gett en massa fördelar. Fick obegränsat med kredit utav knarklangarna. Och knarket på Hinsan var dyrare än på Plattan. Så man byggde ju upp alltså. Och ingen tvivlade på att jag inte skulle betala. För de visste liksom att på den tiden var knarkskulder, hedersskulder som skulle betalas. Så det första jag gjorde när man kom ut, det var att göra nya bedrägerier för att skaffa och så mer knark och nya bedrägerier, torska igen och så gick det ett ekorrhjul så här. Så glamorös blev det ju inte till slut, det blev ju jäkla häxjakt.
Ja, det är klart.
Du beskrev också i din bok att ditt mål i livet där och då på något sätt var att bli bäst på att vara sämst.
Ja.
Alltså, hur kom du fram till det? Vad var det?
Alltså, jag vet att många har försökt stjäla det här uttrycket och sagt att det är deras, men jag vill hävda att det är mitt.
Ja.
Och det var mitt. Och jag lyckades.
Mm.
Alltså, nu är ju allting relativt. Det fanns säkert de som var mycket rikare, mycket vackrare, mycket mer begåvade. Men i min begränsade värld så var jag det jag hade velat bli. Vacker, framgångsrik och hade gott om pengar.
Mm. Mm. Men du skrev också, du har varit inne på det lite nu, men just det känns som en så stor del av att också leva kriminellt, att leva väldigt destruktivt. För du skriver att du har knarkat i 3 decennier.
Mm.
Minns du första gången du kom i kontakt med droger?
Första gången, man hade ju knarkat, eller knaprat de här pillerna, lyckopillerna som vi kallar dem.
Ja.
Man köpte Prelodin och käkade och blev hög till 1000. Men den första gången jag fick en spruta intravenöst, det var utav en äldre hora som sträckte fram armen och sa, jag kommer inte ihåg ordagrann, men jag kommer ihåg, hon sa, Blondie, du är fan född till narkoman, sa hon.
Och
hos henne bodde jag ett bra tag och då var det ju tunga droger. Det var bara en tillfällig period i mitt liv. För jag mådde så dåligt på heroinet och skiten. Mm. Så jag föredrog uppåt tjack.
Mm.
Och sen på något lustigt sätt så var ju Kronobergshäktet, det var en knarkfri zon.
Okej.
Där förekom det inte någon narkotika.
Nej.
Märkligt nog. Det fanns inte samma inkörsportar. Men jag minns, jag muckade från Långholmen en gång. Och då väntade en av mina rövarkompisar som: Blondie, nu har du vunnit högvinsten. Som. Jag har grejat legal narkotika till dig hos doktor Sven-Erik Åström.
Oj.
Och tanken var ju då att legal narkotika skulle man få för att trappa ner ett missbruk och bli fri.
Mm.
Jag kom ut pigg och fräsch och rakt in i knarkhelvetet igen. Fick hur mycket knark jag ville. Och den där stackars Sven-Erik Åström, han blev så lurad. Han blev så duperad. Vi knarkar lura skiten ur dem. Han hade ett hjärta av guld alltså. Mm. Men knarkarna tog ingen hänsyn.
Nej.
Så det var synd. Han fick en stor plats i mitt hjärta. Och tack vare honom så började jag på några arbetsmarknadsutbildningar och åkte runt. För han tyckte jag var ett gott exempel på hur bra det var att få legal narkotika.
Mm.
Men det var ju bara en jävla affisch utåt. Alltså, det var ju inte bra.
Nej.
Det var ju inte det.
Men det känns liksom som att det borde ha spårat ur så mycket tidigare, alltså just på grund av drogerna. För det, alltså så här, när man har ett drogberoende, man behöver mer och mer och liksom pengarna tar slut och kroppen säger ifrån på något sätt. Alltså, att det liksom inte fallerade tidigare just på grund av knarket, vad tror du det är?
Det som bröts ner, jag inser ju det att kroppen också bröts ner. Jag var ju som en sticka, jag åt ju och drack inte vatten på flera dagar.
Mm.
Psyket tog ju slut. Jag började ju ridas utav demoner. Jag var ju kroniskt nojig.
Mm. Ja.
Och så hade jag ett sånt otroligt självförakt. Alltså, det var nog det värsta. Och knarkare luktar aceton. Och jag upplevde att jag stank. Så jag fick ju tvättmani, jag höll ju på att tvätta sönder mig, jag skrubbade, jag orkade inte se mig. Och så kom ju självmordsförsöken, självföraktet och så vidare. Så det mentala tog ju väldigt mycket stryk.
Mm. Mm. Det är klart.
Ja.
Men vad, alltså, du tog narkotika varje dag?
Jo, ja. Mm.
Och det, var det liksom ändå en ständig jakt på nytt?
Ja,
och,
ja. Det blev ju den jakten som man till slut gjorde bedrägerier för att kunna tillfredsställa.
Ja.
Så det där med vackra kläder kom lite i skymundan till slut.
Liksom.
Utan det blev bara knarket. Pengar till knark och svepa is och mer pengar till knark.
Mm.
Och nej, det blev en... Och jag vet det att de gångerna jag åkte in och ut på rättspsykiatriska kliniken i Uppsala också. Och där var också befriat från knark. Och jag blev, gud så skönt att äntligen få landa. Att slippa Hinseberg där allting var också knarkspäckat.
Så det var jättemycket knark på Hinseberg?
Ja, det var det.
Mm.
Men på Långholmen och rättspsykiatriska kliniken var det rent.
Ja. Det är intressant, alltså ändå hur det blir så, alltså hur Hinseberg ändå kunde vara, alltså.
Mm. Nu tror jag att det är betydligt tuffare där. Jag tror att de har fått ordning på det.
Mm.
Jag tror att de har så pass rigorösa förhållanden. Det här är ju 40 år sedan och det har ju förändrats väldigt mycket.
Mm.
Människor i gemen var ju mer blåögda då. Det här var ju ett nytt fenomen.
Mm.
Nu är folk mer vakna för droger och beteenden hos narkomaner.
Mm. Ja, för jag tänker att alltså, hur, alltså droghandeln, alltså i Sverige, var den utbredd? Jag menar, idag är den ju extremt utbredd. Du kan ju, alltså det är väldigt lättillgängligt.
Ja, på något sätt är jag ju glad att jag inte är ung idag.
Mm.
För det här med kokainet och tunga droger, det var jag besparat från.
Mm.
Jag hade ju en kort period som heroinmissbrukare.
Ja.
Men nu är det ju kokainet som sprider sig över alla samhällsgrupper. Precis. Som är dyrare. Och där är det ju ännu svårare att balansera.
Mm. Mm.
Men många klarar ju av att leva ett normalt liv, men det går till en viss gräns, vill jag säga.
Mm.
Ingen ska tro att man klarar ett dyrt knarkberoende. Nej. Och samtidigt klara av en normal tillvaro.
Nej.
Det går inte.
Nej.
Men förutom drogerna då, hur skulle du säga att livet i fängelset var?
Alltså det låter inte klokt, men jag kommer ihåg, jag födde ju båda mina barn där.
Mm. På Hinseberg.
På Hinseberg.
Mm.
I omgångar då. Då fick man ha ett barn hos sig. Jag tror det var till 1,5 år. Och så fick man lämna ifrån sig det för nästa barn. Och den tiden som jag hade tillsammans med mina barn på Hinseberg. Det var en fantastiskt fin tid alltså.
Mm.
Inga droger. Och jag fick umgås då med Petra och Camilla som de heter. Och de här gamla tjuvkärringarna satt och stickade babykläder. Det blev allas lilla små barn alltså.
Ah.
Så det blev väldigt gulligt. Ändå kom de här knarklangarna med sina pulverpåsar och frågade, ska du inte ha några korn? Och då fraktade just knarklangarna ännu mer, för att de var beredda liksom att gå in i min lyckliga mamma barn till och frästa mig med knark.
Ja.
Så det insåg jag, bland knarkare finns det varken moral, samvete eller...
Nej,
och jag blev själv sån. Mm. Alltså, man förlorar det här med heders... Det är bara egot. Mm. Och den som säger något annat, den ljuger alltså.
Ja, för sålde du även själv?
Ja, till slut gjorde jag ju det.
Mm.
Och jag åkte ju fast några gånger också för knark. Jag skaffade ju knark för att finansiera mitt eget beroende.
Ja.
Mm.
Men hur såg liksom ditt liv ut när du inte satt inne? För från och till, du har suttit inne sammanlagt 16 år,
ja,
va?
Ja, just det.
Men när du inte satt inne, alltså när du skulle vara en del av samhället och vara mamma.
Ja, jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. Jag trodde i min enfald när jag fick barn att nu kommer räddningen. Jag trodde att barnen skulle bli min livboj.
Mm.
Att det skulle göra att jag kunde vända mitt liv från svart till vitt. Så funkar det inte. Jag upptäckte det att straffet man får, det börjar först när man blir frigiven. Man sätts sin förort utan pengar, knappt några möbler, knappt ytterst armod. Och framförallt så har man inte ett uns av social samvaro. På kåken hade man ändå en viss gemenskap.
Just det.
Och det är oerhört tufft att sitta ensam med två små barn. Jag klarar inte av det.
Nej.
Jag klarar inte av det helt enkelt.
Nej.
Och jag tänkte hela tiden... Jag gjorde tafatta försök, men jag tyckte jag var utslagen från början. Så då började jag lika bra att ta livet av mig. Mina barn mår bättre om inte jag lever.
Mm.
Och jag är ju så glad idag att först hade jag min mamma som tog hand om Petra. Och sen min syster som tog hand om båda barnen. Sen kom de till fosterhem i Småland där de fick vara tillsammans. Och det var jag jätteglad över.
Mm.
Men så kommer du till en punkt där du ändå känner så att amen, allt måste få ett slut. Mina barn får det bättre utan mig och du hade inte dem längre och så här. Och du sitter inne igen då på Kronobergshäktet och lyckas smuggla in en nagelsax.
Ja, alltså jag har ju skurit upp både armar och allting. Jag... ska ju upp halspulsådern här. Men det gjorde jag ännu allvarligare på Kronobergshäktet. Som gammal knarkare ser man gammal som sekt läder i huden. Man är så uttorkad. Så det är som att skära i pergament. Men jag kommer ihåg, efter otaliga självmordsförsök så var jag på Kronobergshäktet och hade än en gång försökt skära av med halspulsådern och spruta blod i hela jävla cellen. Och det klarar jag också, jag fattar inte. Det måste vara någon där uppe ja. Som gav sig fan på att jag skulle leva.
Vi pratade om det innan du kom med. Hur kan Birgitta fortfarande leva? Ja, är liksom ett
normala
mirakel.
Människor överlever inte det jag har gjort. Nej. Alltså.
Det ska inte gå.
Men då kom det en tuffing in, så sa hon. Ja. Hon var, jobbade extra där som plit. Eller hon jobbade egentligen som kurator. Men pluggade juridik i Uppsala som... Blonde, jag ska hjälpa dig, sa hon. Men det blir tufft. Gör vad du vill, sa jag. Jag orkar inte mer.
Mm.
Och på den vägen var det. Hon tillsammans med två tjejer. Jag lärde känna på RPK en psykiatriker och en psykolog. Och en liten präst. De blev mitt skyddsnät.
Mm. Och hur gammal var du här då när du ändå så här bestämmer dig för att jo, nu ska jag ge mig fan på detta?
Ja, hörru du, det var inte jag som bestämde mig. Det var mina, för jag var viljelös alltså.
Ja.
Jag är 34-35 år.
Ja.
Så Gun, som hon heter Louise i boken, hon tog mig till Uppsala. Jag fick bo i hennes lilla studentrum med henne. Och prästen ordnade en plats på journalistlinjen uppe i Kalix. Och Gun tog med mig till sina föräldrar uppe i Norrland, i Holmsund. Där fick jag vara i karantän. Fick lära mig prata. Lära mig äta ordentligt. Lära mig klä mig ordentligt. Alltså, det var... Snacka om hon, Eliza i Mr. Higgins där. Alltså, det var att börja från scratch.
Ja.
Jag fick slänga mina knarkakläder. Jag fick lära mig att använda bestick. Jag åt som en gris. Jag svor. Och jag, ja, det var verkligen totala förfallet. Men hon byggde upp mig sakta men säkert.
Wow.
Alltså, verkligen.
Ja. Och bara det är hennes stackars föräldrar. Det enda de visste var att det var en tjej som skulle komma till dem och bo. Som hade suttit väldigt många år på kåken. Ah. Hade varit knär. De tog emot mig med kärlek och stora famnen.
Så, nej, men det är så underbart.
Ja.
Men liksom, de närmaste åren här nu efter då att du liksom... Ja, men du har suttit där och så fått börja om på scratch. Var det liksom, alltså, fick du kontaktades du av gamla så här vänner som du hade knarkat med eller liksom?
Jag stack ifrån hela skiten. Och förmodligen lämnade jag efter mig massor med knarkskulder. Men då hade jag skippat allt det där med kymoral och allting. Jag tänkte jag skiter i det. Jag åkte till Uppsala som sagt. Och därifrån direkt upp till Kalix.
Men var du aldrig rädd liksom, eller tänkte att du skulle falla in i kriminaliteten igen?
Nej.
Du bara så visste att...
Det var som att skära av alla banor. Jag var så slut när hon tog hand om mig. Jag kanske inte hade klarat av den här resan tidigare. Men då var jag motiverad. Eller hade inga andra alternativ.
Nej.
Jag kunde inte ta livet av mig. Jag kunde inte återgå till kriminaliteten. Alltså det fanns inget annat val.
Nej.
Och alltså kände du inte att du saknade liksom alkohol eller droger eller?
Nej. Inte drogerna eller. Sen söp man ju till där uppe i Karlstad. Man hade ju skitkul där uppe på. Men jag lärde mig umgås med alkoholen på ett roligt sätt. Att det inte var för att döva ångest. Och tiden uppe i Karlstad var ju min roligaste tid. Jag var ju som en kalv på grönbeten.
Ja, det är klart.
Ja.
Men då hade jag ju den där jävla kronofogden i hela. Alltså. Och det är konstigt att de inte kan avskriva i vissa situationer. Så de tog ju ifrån mig, jag fick ju AMS-bidrag då för att jag gick den här utbildningen. Men jag fick leva på existensminimum under flera år.
Mm.
På grund av att kronofogden tog av mig de mesta pengarna. Men jag var ändå glad, jag var inte bra och... Visst gjorde jag misstag ibland. Ja. Men det var såna oskyldiga grejer. Jag blev kvar i Luleå några år.
Mm.
Och för mig var det självklart att jag inte skulle Ja, det fanns inga andra alternativ.
Mm. Men när fick du kontakt med dina barn igen?
Ja, det var ju min dröm. Hade varit min dröm under alla år att någon gång få återförenas med dem.
Ja.
Och jag skickade ju kort och på små presenter och julklappar till dem under alla år. Nu efteråt har jag förstått att de fick inte sina julklappar som jag hade. Och det kanske var... Jag kan förstå mamman där att hon ville bespara liksom uppsvara. Mm. Jag vet att jag var nere och hälsade på dem någon gång i Kalmar. Men det var ett smärtsamt möte, för då var inte jag rehabiliterad, utan jag var fortfarande knarkare, så det var bara pinsamt.
Mm.
Så jag kan förstå att hon skyddade dem mot mig. Men drömmen fanns ändå att en gång ska jag återförenas med dem.
Mm.
Och när jag efter ett par år återvände till Stockholm och bodde hos min mamma. Till början med fick ingen lägenhet. Fick toppjobb. Hamnade som först som byrådirektör på Arbetsmarknadsstyrelsens informationsenhet. Avancerade till avdelningsdirektör. Och satt där i 10 år. Träffade jag gubben som jag fortfarande är gift med. Och för honom berättade jag hur jag saknade mina barn, och han sa det att vi ska ta hem dem en dag.
Mm.
Men det var ju inte så lätt för de där stackarna att plötsligt ryckas upp och komma hem till vilt främmande människor och allting. Men en dotter blev det inte så bra med, för hon mådde inte själv så bra. Men vi har jättefin kontakt idag. Mm. Underbar kontakt. Och min man då, han ställde ju upp helt otroligt. Och idag kan jag säga att jag har sån... Jag har fantastiska döttrar och jag får så mycket kärlek av dem.
Mm.
Men det är ju synd och det är ju hemskt att jag har förlorat så många år med dem.
Mm.
Men jag var inte kapabel då.
Nej.
Jag är bara glad över att de har blivit så fina som de har blivit.
Mm.
Och att de tycker om mig ändå.
Ja.
Sen fick jag en sladdunge när jag var 41 år.
Ja, just det. Ja.
Och på RPK så var det ju... var jag fullt övertygad om att jag skulle ta och sterilisera mig.
Mm.
Misslyckandet med mina tidigare barn, och så hade jag haft massor med aborter och missfall och allting under knarkperioden, gjorde att jag fortfarande var medveten om att det var det största misstaget jag hade gjort, att jag hade fått mina barn och skadat dem. Så skulle jag sterilisera mig, och så kom jag upp på sjukhuset där i Uppsala, så sa läkaren: jag vägrar att sterilisera dig. Du är 35, var 35 år. Du är 35 år, du har hela livet framför dig. Du vet inte vad som händer, sa hon. Jag tänkte, jävla kärring, fattar hon inte att jag inte är värd att bli mamma?
Mm.
Och fick jag ju barn vid 41 års ålder. Och det var ju lyckan på jorden.
Ja.
Såklart.
Det var ju lyckan. Min lilla sladdis.
Ja.
Men liksom, alltså när man hör hela din så här livsberättelse,
och då
alltså,
har vi verkligen inte hört
nej,
allt.
Vi har verkligen inte hört, men alltså så här, alltså hur du har levt när man har läst Blondie då, alltså det är ju som en osannolik historia. Alltså hur mår du idag? Alltså, hur ser ditt liv ut idag?
Ja, det låter ju konstigt alltså. Det är som, jag är en helt annan människa. Så när jag tänker på den här Blondie,
ja,
så är det som hon står utanför. Det är den jävla människan vill inte jag känna. Ändå påminns jag ju om henne i och med det att jag har en intressant livshistoria och jag vill vara det här föredömet och förebilden. Jag är ju ute och föreläser väldigt mycket om mitt för detta liv och mitt nya liv och allting.
Mm.
Just med tanke på att inge hopp och visa att det finns vägar ut. Men det är som det är inte jag.
Mm.
Alltså det där skräckvarelsen, jag beblandar mig inte med henne.
Mm.
Och jag har svårt att återkalla alla de känslorna som hon brottades med.
Mm.
Men det var ju ångest, ångest, ångest. Och idag har jag ingen ångest.
Mm.
Och än en gång, det skrev jag av mig.
Ja, när du skrev Blondie.
Jag tog upp allt skit. våldtäkter och allting, även om det inte går att sätta ord på allting. Men jag tog upp det när jag var frisk i huvudet och konfronterades med det och insåg hur mycket det hade påverkat mitt liv. Och det gav mig till förklaringar till mitt beteende, varför jag hade varit så sjuk och så destruktiv och så vidare. Och då, först då kunde jag förlika mig med att jag hade varit den jag var.
Jag tänkte, men jag måste fråga, var kommer Blondie ifrån, alltså namnet?
Jo, jag var ju ung, blond, söt. Jag såg ut som en liten docka, det var därför jag blev framgångsrik som bedragare. Det var ju ingen som trodde att den där lilla blonda ängen kom. Men jag var ju för jävlig. Alltså, jo, men jag red ju på att jag såg så oskyldig ut. Ja.
Så då bestämde du dig för att kalla dig för Blondie?
Ja, det var någon som började kalla mig Blondie. Så tänkte jag, bra, det passar mig perfekt.
Ja. Men nu är det också aktuell med din nya roman, Fängslande kärlek. Har skrivandet betytt mycket för dig?
Alltså, skrivandet för mig är livselixir. Och jag är lite förbannad på att jag alltid återkommer till de här fängelsemiljöerna och allting. Men jag har märkt att folk tycker om att leva. Fängslande kärlek är inte självbiografi, vill jag påpeka. Blondie är sann. Men det här föddes... en konstig jäkla... Jag skrev en novell en gång på temat. Och den blev så uppskattad så jag tänkte, jaha, är det här folk vill läsa? Så jag skrev den och utarbetade den. Och Lustans Tivoli, där märkte jag också att jag skriver böcker som ingen annan skriver. Det finns massor med feelgood, det finns massor med thriller, det finns massor med deckare. Men jag har satt fingret på någonting som är unikt just för mig. Så folk förväntar sig att jag ska klicka ur med såna här snuskiga jävla historier. Och jag tycker det är rätt kul. Som efter, förut skrev jag av med ångest och smärta. Nu skriver jag utan lust och glädje. Jag tycker det är skitkul. Och många förfasar sig nog och tänker, gud vilken äcklig, snuskig gammal kärring. Men jag tycker det är roligt alltså, att spränga gränser och...
Ja, men det är så befriande med ditt språk också. Tycker jag.
Det tycker jag med.
Men okej, Birgitta, jag vill alltid ha dig på. Men nu har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig i livet?
Inspirerar mig, det är möten med människor. Finns ingenting som jag saknar mer än mötena med människor. Förbannade corona.
Ja.
Men jag har ändå visuell kontakt med många människor. Men det är människor som inspirerar mig. Och möten med er till exempel.
Ja, du Birgitta.
Härligt. Och än en gång, ni gör ju en fantastiskt bra podd.
Tack så jättemycket.
Och jag blev glad när jag läste att ni sätter fingret på det där svåra och gör det på ett glädjefyllt sätt.
Men det gör du också.
Och jag tänkte så här, men gud, kanske jag hade blivit hjälpt om jag hade fått hjälp av psykiatriker och psykologer när jag växte upp. Och det saknar jag.
Jag förstår. Det tänker man ju när man... Alltså det tänkte jag när jag läste Blondie, just avsaknaden av psykolog. En psykolog, en kurator på skolan som du sa, skolpsykolog.
Eller så socionomer, alltså alla de som att jobbar.
Precis, socialtjänst.
Det kompenserades ju av de här tjejerna jag träffade på rättspsykiatriska kliniken. Hon var ju psykolog och en kurator. Det blev ju mina förebilder. Och sån här juridikstuderande. De här positiva förebilderna som jag tror unga tjejer behöver idag.
Men det tog ändå så 35 år då innan du träffade dem. Det skulle ha skett mycket tidigare.
Och det är ju ingen tillfällighet att min yngsta dotter utbildade sig till psykolog och psykiatriker.
Underbart.
För hon funderade nog väldigt mycket på, för att varför hennes morsa inte var som andra morsor.
Ja, tack så jättemycket för att du väl läste ångestvården.
Ja, Birgitta, det har varit helt otroligt.
Tack så hemskt mycket.
Tack. herregud.
Men du alltså, vet, det är bara så här, jag blir ju så gripen av Birgittas språk.
Ah,
det är liksom så, det går inte att vara mer rå och ärlig i sättet man uttrycker sig. Men det är också det som blir så, jag vet inte, frigörande och förlösande på något sätt att lyssna på.
Jag är också liksom, jag blev mest fängslad tror jag av den styrkan hon besitter. Och den styrkan som hon har haft genom hela sitt liv.
Och jag tänker typ så här, det blir en liten påminnelse om att alltså, alla har den här styrkan inom sig. Men såklart handlar det jättemycket om tillfälligheter, att man ska ha precis rätt människor runt omkring sig vid precis rätt tillfälle när man är mottaglig för hjälpen.
Ja, ja, ja.
Men det om man nu vill se det som någon sorts änglavakt eller vad det nu än kan vara, men alltså alla har den styrkan inom sig.
Ja, för det känns ju som att Birgitta har haft allt emot sig.
Ja, hela tiden.
Och så sitter hon här och är bara så här helt färgsprakande. Ja.
Ja.
Birgitta, alltså du ska ha så många tack för att du ville gästa oss i Ångestpodden och du måste komma tillbaka.
Ja, du är välkommen varje dag.
Och Birgitta är också aktuell nu med en ny bok som heter Fängslande kärlek.
Yes.
Som finns på Adlibris, Bokus, överallt.
Men jag tycker också att ni ska läsa bästsäljaren Blondie, hennes bästa bok.
Och under namnet då Birgitta Andersson när hon skriver böcker.
Yes. Det var allt för den här veckan.
Ja.
Vi la ju faktiskt ut en liten så hint om vad våra nästa avsnitt ska handla om här nu framåt. Det är en jävla massa bra avsnitt vi släpper nu. Jag vill, alltså jag är ju alltid stolt över Ångestpodden, men så här, det känns, jag är bara just nu inne i ett stadie där jag bara känner så här, fan vad vi levererar.
Ja, verkligen.
Får jag säga så?
Gå in och följ oss på Instagram där vi heter Ångestpodden. Där kan ni se det här schemat som Sofie pratar om.
Om ni vill få en liten så inside information.
Och vi hör som vanligt
nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Podplay.